Okej, sommarföljetong 2022. Tagning. Det är inte utan viss press som jag tar till orda. Daniel Hermanssons monolog som inledde förra sommarens följetong, den om Dackefejden, gick i mitt tycke ohotat upp som den bästa inledningen i podcastens historia. Daniel drog med kirurgens säkerhet linjer mellan smålänningen Håkan Juholts avsmak för det rosépimplande klägg som bor i huvudstaden och den kokande ilska som fick samma Småland att ta till vapen mot samma huvudstad, i alla fall dess konung. Jag kommer aldrig kunna bräcka det, men jag kan i alla fall ge Daniel en honör genom att också försöka koppla samman dået med nuet. Vilka, frågar jag mig, linjer kan jag dra mellan årets tema och det Europa vi lever i idag? Hur ska man överhuvudtaget kunna koppla den franska revolutionens skräckvälde till vår samtid? Jag spelar dum. Det är nämligen hur enkelt som helst. 2018 lamslogs Frankrike av de gula västarna. Mouvement Gilets Jaunes. Massprotester organiserade via Facebook-sidor mot ökade bränslepriser och för förmögenhetsskatter. När rörelsen stod på sin topp marscherade 300 000 fransmän på landets gator. De hade också, vad det verkar, stöd från en stor del av landets befolkning. Och de kallades för populister, de kallades för arbetare eller underklass. Hade de marscherat under det sena 1700-talet hade de kallats för pöbel. I en tid då Emmanuel Macron hade egen majoritet i riksdagen kunde han inte genomföra vissa reformer på grund av att människor på gatan, klädda i revolutionens färger, stoppade honom. Se där. Jag och Daniel har tidigare tagit oss an den franska revolutionen. I avsnitt om den gamla regimen och i avsnitt om ödesåret 1789. Men den revolutionen som ägde rum där får trots allt i första hand benämnas som borgerlig. Det var jurister sprungna ur den franska medelklassen som bildade nationalförsamlingen och grep reglagen från adel, prästerskap och inte minst från kungamakt. Bastiljen stormades, visst gjorde den det, men hur många dog där? Färre än under gula västarnas sammandrabbningar med polisen. Och en tidig våg av terror vällde över landsbygden där fattiga människor utkrävde hämnd mot århundraden av pålagor och adliga privilegier. Absolut, det hände, så var det. Men den grupp som styrde revolutionen var, trots allt, moderat. De respekterade äganderätt och ville se ett Frankrike med konstitutionell monarki. Och det skiljer sig dramatiskt från den revolution vi kommer bekanta oss med under de kommande avsnitten. När kungamaktens flykt och förräderi blev uppenbart, när folkets missnöje blev våldsamt, när kriget i Europa anlände och när ett koppel av nya politiker med andra idéer kom till makten. Vi pratade Danton, Robespierre, Marat och så vidare. Då blev revolutionen radikal. Och från den ljuder ett eko som går igen i flera brott från både 18, 19 och 2000-talet. Man undrar, hur kunde samma människor som författade deklarationen om de mänskliga rättigheterna skicka tusentals till giljotinen? Där i ligger hela den kittlande spänningen i det franska skräckväldet. Ingen kommer undan franska revolutionen, så är det bara. Det är vår del av världens historiska vattendelare. Och utöver att bara vara en episod med viktiga följder så är det en berättelse som i sig självt är vansinnigt intressant. Nationalism, drömmar och förtvivlan, allt under giljotinens bila. Och vi som gör historiepodden, Robin Olofsson och Daniel Hermansson, vi är mycket stolta över att kunna presentera denna sommaren 2022 års följetong. Vi ger er skräckväldet.
Varmt välkomna, som sagt, till detta jippo, höll jag på att säga, men det kanske inte blir...
Nej, det hoppas jag inte.
Nej, ja, men det här blir ju dramatiskt. Och välkommen hit, du sitter här mitt emot mig i min lilla studio här.
Ja, jag är i poddstudion i Östergötland. Har fått en fin plats här framför fönstret, så jag tittar ut över bondens åker, spanar efter fasanen Byron...
Ja.
Men än så länge är det lugnt. Vi får se om Byron dyker upp när giljotinen börjar gå som en hoppjärka.
Som publik då, ja.
Ja, exakt.
Ja. Ja, vi har ju mycket som vi ska avhandla här framöver, det kan man lugnt säga.
Ja.
Och ja, man har aldrig riktigt vetat hur man ska ta tag i allt det här. Och då är ju egentligen enda lösningen att göra en sommarföljetong av elände, tror jag på att säga. Men det är ju, det är väldigt spännande grejer det här.
Så är det ju. Och jag tänker också att det, franska revolutionen är ju någonting som tusentals svenska skolungdomar varje år skriver prov om och kanske har inlämningsuppgifter och så. Och nu kommer man snart ha 6-7 stycken långa avsnitt av historiepodden som man kan sätta sig och lyssna på med papper och penna framför sig.
Då ska man ju vara en ganska ambitiös och nitisk elev, det får man ju säga.
Ja, de finns där ute.
Jo, jag känner till det här, men du ska nog inte tro att det kommer bli så att alla Sveriges elever sitter och plöjer igenom de här när de ska skriva något.
En riktig kassako när det kommer till bara elevlyssning kommer den här följetongen vara.
Bakgrund till detta har vi redan gjort, som du var inne på i inledningen.
Ja.
Avsnitt 124, Ancien Regime, och nummer 238 och 239 eller något sånt där.
Ja, det är fint att du letar efter numren, för de finns ju i flödet.
Ja,
alldeles intill det här avsnittet.
Ja, för vi har ju nu publicerat dem nyligen här som arkivavsnitt, så att nu ligger de ju verkligen nära varann här.
Ja.
Och vi kommer ju ta vid ungefär där vi slutade typ förra gången, som var för 10 år sedan.
Ja.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men bara för att friska upp minnet lite ändå här, så tar man en liten kort, vad ska man säga, återblick på vad som har hänt. Och det är ju då den här revolutionen 1789, det som ledde till nationalförsamlingens bildande och den politiska och juridiska revolutionen då. Det var ju ganska måttfulla borgare, som sagt, som genomförde det här. De ville ha bort adelns privilegier, bort med dem, de skulle ställas undan och alla skulle vara lika inför lagen. De ville att den privata äganderätten, den skulle vara kvar.
Mm.
Den fick man inte fingra på, saker och ting skulle kunna ägas.
Det här var inga protokommunister, utan när generalständerna skulle sammankallas, då var det ju alla franska byar, de kollade, vem är den mest respektabla advokaten vi har här ute egentligen? Och så skickade man den unga eller gamla farbrorn till Versailles för att representera bygden.
Ja, och alla individers karriär ska börja med varje individs egen förmåga och meriter. Och varför det är viktigt är ju då, för att så har det inte varit innan, utan det var ju privilegier och adel och börd och sånt som gällde då.
Ja, det är viktigare i det tidigare, i det äldre systemet.
Vad de inte ville är också relevant, och det var bland annat att inte avskaffa kungamakten, och de var heller inte för varken social eller ekonomisk jämlikhet ju.
Nej.
Tvärtom, om alla fick samma rättigheter så skulle det visa sig att somliga kommer lyckas bättre än andra, helt enkelt. Det här är en klassisk liberal revolution, kan man säga.
Var man lite sugen på att typ skapa det system som man tyckte finnas i England?
Ja. Det tror jag man kan säga.
Mm.
Erik Habsbaum, som är en av de författare vi har tittat lite Han har en hel bok som heter Evolutionens tidsålder. Jag vet inte hur vi ska göra med källorna. Ska vi nämna dem vart efter de dyker upp här? Vi har ju väldigt många källor.
Ja, vi kan ju göra det. Det kanske inte kommer som någon chock, men det är många som har skrivit om franska revolutionen och franska revolutionens skräckvälde. Och det finns ju dessutom enormt mycket material i och med att det var den skrivande klassen som drev hela revolutionen och sen drev hela skräckväldet. Så att vi presenterar allt eftersom det kommer, men det är mycket vi har läst.
Ja, och Hobsbawm, han tar vi upp också i de två tidigare avsnitten av 1789, då vi snöar in helt och hållet på hans stora öron. Jag lyssnade ju faktiskt alldeles precis nyss på ett av de avsnitten.
Mm. Du säger att vi snöar in på att han har så stora öron, men jag kommer ihåg det som att du är drivande i den här.
Ja, jo, det var jag ju. Men de är ju jävligt stora.
Han är känd för minst två saker. Det ena är att han är ju kanske den mest namnkunniga historiematerialisten från 1900-talet. Och dessutom fick han blev ju gammal. Han fick mot slutet av sitt liv enorma öron.
Ja, och jag har en del synpunkter på hans analyser av skräckväldet. Men det tar vi nog i tredje avsnittet där. Han säger så här angående vad man ville ha 1789. En konstitutionell monarki som grundade sig på en egendomsägande oligarki och som gjorde sin röst hörd genom en representativ församling var mer naturlig för de flesta borgerliga liberaler än den demokratiska republik som kunde ha tyckts vara det mer logiska uttrycket för deras teoretiska strävanden.
Mm.
De hade alltså med hjälp av upplysningens idéer och massa höga ideal pratat om demokrati och sånt där.
Mm.
Det är det Hobsbawm menar med teoretiska strävanden. Men egentligen är det inte det som är det viktigaste. Utan det viktigaste var att de skulle få medborgerliga friheter och allas juridiska jämlikhet. Mm. Alltså att adeln inte skulle ha en massa förmåner helt enkelt. 1789, då var det här radikala uppfattningar och åsikter. Va? Varför alls? Ska jag inte vara med i världen en simpel krämare? Kanske adeln tänkte. Ja. Och då menar de här revolutionerna att nej, det ska ju inte. Det här var alldeles nyss min adliga röst.
Ja. Mm. Väl bekant från historiepodden. Och det är ju så också. Det var ju revolutionärt. Den här juridiska, sociala liksom, revolutionen på pappret som skedde där 1789. Den är ju extremt omvälvande. Inte men, minst i att den blir beständig, vilket vi liksom kommer till vart efter.
Men som det kommer visa sig framöver här, så fanns det hela tiden möjlighet att bli rundad på den politiska vänsterkanten. Radikalare och radikalare förslag kommer att kastas fram och alla verkar hela tiden ha trott att de stod så långt man kunde på den radikala vänsterkanten. Tills någon ännu radikalare grupp dyker upp. Och den tidigare extremisten förvandlas till en måttfull moderat och nästan konservativ. Det där kommer återupprepas här flera gånger.
Just det, det finns alltid den här nischen mellan där man står och den omtalade avgrunden. Tydligen så var det någon till som kunde slinka in där. Ja. Eller så har man hamnat i avgrunden, det är ju svårt att avgöra det där. Förrän man liksom har lite distans till det.
Det sker i alla fall en glidning åt vänster som på nästan ett slutande plan eller en avgrund under de här åren. Och det finns många orsaker, men den stora massan av Parisbefolkningens elände och deras insikt om sin egen kapacitet bidrar ju till det här. Och det går ju att jämföra med likasinnade från andra länder där fransmännen framstod som mer radikala. Som Hobsbawm som skriver: det är ingen slump att de amerikanska revolutionärer och de brittiska jakobiner som flyttade till Frankrike på grund av sina politiska sympatier uppfattade sig som moderata i Frankrike. Tom Paine var extremist i Storbritannien och Amerika, men i Paris var han en av de mest moderata av girondisterna. Vi återkommer till de här grupperingarna sen, men girondisterna var ju knappast de mest radikala. Ens i början egentligen, men då var de ändå lite radikala.
Det kan ju låta som en motsägelse, men en moderat revolutionär.
Ja, precis. Och när vi säger moderat här så menar vi förstås som måttfull.
Ja.
man vill göra lite grann evolution.
Ja.
Och sen får vi komma ihåg att även de mest radikala ledarna kom i stort sett alltid från borgarklassen och hade ju sina höga utbildningar.
Mm.
Vad de kommer göra är att använda sig av massorna, sanskulotterna, löntagare och hantverkare och sånt där. Det finns ju inget enhetligt proletariat på den här tiden. Det finns ingen industriarbetarklass som kommer på 1800-talet sen som kan utmana den franska revolutionens mest radikala personer ännu mer från vänster.
Nej.
Utan det får vi ha i huvudet att under 1800-talet då blir det ytterligare en komponent. Men det visste man inte då.
Nej. Sanskulott, människa utan knäbyxa. Alltså en arbetare som går i långbyxor. Mm. Blev ett mode efter revolutionen. Ska man vara arbetare och politisk, då ska det gå i långbyxa. Det finns ibland en egenhet hos historiska skeenden av stor dignitet. Att de rivstartar och sen lite grann trevande står de och stampar något innan det återigen drar igång. Jag tänker på andra världskriget, invasionen av Polen, krigsförklaringarna, blitzkriget och sen ett halvår av stillasittande. I engelsk historieskrivning brukar det där kallas för The Phony War, låtsaskriget.
Mm.
Och ett sånt drag finns lite grann i den franska revolutionen med. Det är historieprofessor Gunnar Arteus som har skrivit en bok som heter Terrorn, som kallar den här fasen för revolutionens långa paus. Om man utgår från de dramatiska skenorna 1789 som slutar med kvinnomarschen till Versailles, då de tog historien i sina egna händer, tvingade kungafamiljen till Paris. Det var oktober 1789. Och sen skriver upp nästa verkligt dramatiska händelse. Kanske Frankrikes krigsförklaring mot Österrike i april 1792. Eller kungafamiljens flykt i juni 1791.
Vilket är det vi mycket kommer prata om sen idag.
Ja, det är det som det här avsnittet i mångt och mycket handlar om. Men under den perioden, nu blev inte det så fruktansvärt långt, oktober 1789 till juni 1791, men ett och ett halvt år lite drygt, då de extremt dramatiska händelserna saknas lite grann. Det är mer nationalförsamlingen som tuffar på.
Ja, och tuffar på, det är sant att det är inte så himla dramatiska händelser. Man stormar ju inga fängelser eller sådär.
Nej.
Men man gör ju...
Ja, det är reformer, det är lagstiftande som sker här.
Det politiska hantverket är inte helt orelevant här väl ändå?
Nej, absolut inte. Det är en av de viktiga aspekterna i revolutionen ju.
Och nu handlar det om att göra dem här då. Man ska stöpa om Frankrike. Kungen har ju då tidigare försökt höja skatterna utan framgång, men nu kan man helt plötsligt höja skatterna när kungen inte får bestämma det längre.
Nej.
En annan sak som jag tror vi tog upp i energimåsnittet, det är då att Frankrike har ju plågats, åtminstone de som försöker sälja saker, av en massa inre tullar som satte käppar i hjulet för alla som försökte föra in lite grönsaker till något torg någonstans i någon stad. Det fanns ju tullar överallt och de river man upp nu och det försvinner tillsammans med en massa andra regleringar.
Just det.
Det är bara att låta löner och priser fungera enligt marknadsmekanismerna, utbud och efterfrågan som gäller nu.
Ja. Yeah.
Utmärkt, tänkte man. Administrativt så delar man in landet i 83 departement. Man hade haft en provinsindelning innan, men nu är det departement som det heter, alltså regioner. Icke att förväxla med våra departement där vi har ministrar som sitter och styr och ställer. Och det viktiga med det här är också då att man ska ha samma lagar som ska gälla i hela landet. Det hade man ju inte haft innan alltså.
Nej, just det. Det finns en centraliseringstanke här.
Vartefter kommer också metersystemet införas och sen efter det så införs det i nästan resten av världen under 1800-talet förutom de något förtjockade britterna.
Ja, och hur bra blev det egentligen?
För britterna, nej.
Exakt, och för alla oss andra. Det finns ju en träplanka i Frankrike som är den ursprungliga metern. Om man skulle börja tappa bort hur långt är en meter egentligen, så har man, det här är en meter.
Om man skulle börja tappa bort det.
Ja, det kan ju ske en abstrahering.
En abstrahering?
Av en meter, ja.
Ja, men det här måste ju handla om då att alla världens människor får en kollektiv minnesförlust. Eller något.
Ja, men om det börjar spridas felaktiga grejer, att du gör en tumstock som är lite skev. Och så helt plötsligt exporteras 100 000 sådana till Polen. Så i Polen tror man att en meter är 1,03.
Mm.
Då kan man gå tillbaka till ursprungsplankan och mäta.
Det är bra att den finns, menar du?
Ja.
Mm. Man reformerar rättsväsendet också. Dödsstraffet begränsas. Det fanns en radikal här som hette Maximilien de Robespierre som ville avskaffa det helt och hållet.
Mm.
Mer om honom senare, kanske.
Mm. Kanske kan du stryka där. Han är ja. Ju huvudkaraktären.
Själva styrelseskicket slutar efter viss debatt med att en lagstiftande församling ska finnas. Och för tillfället är det då nationalförsamlingen, som sagt. Kungen kommer få välja sina ministrar, men kungen måste ju få ha något att säga till om, tänker man. Så han får vetorätt, vilket betyder att han får stoppa förslag, men bara under en period då. Det är ett uppskjutande veto, kan man säga.
Det här är en stor skymf också egentligen, i och med att liksom lagstiftande makten har ju varit kanske den viktigaste fjädern i hatten i det enväldiga systemet. Alltså det är ju lite grann vad kungamakten har utgått från. Och nu kan han på sin höjd fördröja eller stoppa lagförslag. Så att den första av ganska många jobbiga motgångar som Ludvig den 16 får tugga i sig under den här perioden.
Ja, nu hade han ju själv haft enväldig makt. Men Sverige hade ju haft enväldiga kungar i alla fall. Och sen kommer då Fredrik den första och Adolf Fredrik, våra svenska kungar.
Mm.
De hade minsann ingen vet och de kunde kasta in. De behövde ju inte ens skriva under något, utan där fixar man den där stämpeln åt dem.
Ja.
Så där, nu har kungen skrivit under. Det slapp ju, han fick ju uthärda mycket annat än i och för sig, men Ludvig den 16, han hade ett veto i alla fall.
Ja, men det är inte så synd om Ludvig, menar du?
I jämförelse med de här två svenska 1700-talskungarna så har han ju bättre just här då. Men visst, det är klart att det är en skymf förstås på sätt och vis.
En annan grej som nationalförsamlingen har att se till, det är att man har ett läge nu där stora jordarealer står outnyttjade, eftersom människor, framförallt från aristokratin och prästerskapet, har lagt benen på ryggen och helt enkelt flytt Frankrike. Och vad man skulle göra med de här ägorna, vilka som skulle få tillgång till dem och så, det är ju en av de stora trätofrågorna som kommer köras i de olika församlingarna som kommer finnas under den här perioden. Man börjar ju sälja ut de här ägorna till förmånliga priser, men framförallt är det i det här första skeendet kapitalstarka bönder och borgare som är köpare där. Någonting som Artéus poängterar ledde till att just de grupperna fick ett ekonomiskt intresse att bevara revolutionen i det här första skedet.
Mm.
Någonting som bäddar fint för den politiska motsättningen som kommer bli rådande mellan de olika politikerna i konventet.
Ja, konventet är ju då alltså en senare församling.
Ja, just det. Det är...
Apropå styrelseskicket så är det så att rösträtten till den här lagstiftande församlingen, den begränsas ju då till de så kallade aktiva medborgarna. Och hur är man då aktiv? Jo, man ska betala ett visst årsbelopp i skatt, för då får man rösträtt.
Just det.
Och det här gör ändå alltså att 3/4 av den manliga befolkningen får rösträtt i Frankrike på 1700-talet.
Mm, det är en förändring.
Ja, det kan man lugnt säga. Det är väldigt stor förändring och väldigt demokratiskt i jämförelse med alla andra länder, nästan inklusive USA.
Mm.
Men sen har vi de här passiva då, som inte tjänar tillräckligt mycket, och de har inte rösträtt då. Reformer angående kyrkan också. Du sa det här med ägorna, och när det gäller kyrkan så hade man ju då fått in sina kulor via det tionde som varje bonde skulle betala, och nu förstatligas och säljs de här ägarna. Men eftersom man inte vill avskaffa religionen som sådan här, så behöver man ju då betala ut statliga löner till kyrkan som inte längre kan försörja sig själv, eftersom de inte har några intäkter.
Inga pengar in.
Och haken med det här, det är ju då förstås att den katolska kyrkans präster i Frankrike därmed blir statsanställda.
Mm.
Det är som om de, vad har vi för statsanställda nu för tiden i Sverige? Är det universitetsfolk där kanske?
Ja, det är väl rätt många som är statsanställda ändå. Det är ju lantmätare och...
Just det, de tänker man ju inte på första hand här.
Nej, det jag kommer ju från en familj.
Just det.
Präglad.
Vad har vi mer för folk då, förutom
Det är ju tjänstemän på departementen, ja, de är statligt anställda.
Det är väl ingenting jämfört med förr när SJ och allt möjligt var statligt.
Alla lärare.
De är absolut inte statliga.
Nej, i alla fall. Nej, jag trodde att vi öppnade boken där stod hur var det förr.
Bandet till påven klipps här i alla fall då. Och i linje med det här så ska ju då prästerna väljas genom val av folket i sina departement och regioner.
Det måste ha svidit.
Jag tror ju där alltså att påven Pius den sjätte, han fick ett annat skäl återkommande gånger att sätta kaffet i halsen varje gång det kom budbärare med nyhet från Frankrike. Ja. Det kan inte vara kul.
Nej.
Och han accepterar förstås inte de här nymodigheterna. Och nationalförsamlingen, de bestämmer då slutgiltigt det här i lag i november 1790, och då tvingas prästerna att avlägga en ämbetsed mot det nya systemet.
Och gjorde du inte det så satte du en stor stämpel i din panna. Du är lite misstänkt.
Ja, och det kommer ju svida vart efter den där stämpeln. Men än så länge är det väl mest att bara hålla sig undan kanske.
Ja, så är det ju. Det är ju inom prästerskapet, inom religionen som mycket av den organiserade motsättningen till revolutionen kommer finnas också. Mm. Och vi märker ju redan här att alla var inte ombord med det som skedde.
Ändå är ungefär hälften av prästerna som man lyckas förmå till att lägga den här eden.
Mm.
Men de andra, de kommer ju att bli grogrund för opposition. Just som det. Sagt. Hela den här soppan med de präster som vägrar att svära ed och sånt där bidrar ju sen också till kungen Ludvig den 16:s stora förtvivlan över både nutid och framtid.
En annan viktig sak som har skett under revolutionen, under den här revolutionens paus, till de gamla auktoriteternas stora förtret, är att den redan existerande borgerliga pressen som fanns i den gamla regimen har tok expanderat och till detta blivit radikalare. I avsnittet om den gamla regimen så berättade ju du, Daniel, om alla tidningar som fanns i Frankrike och att kungen själv försökte skapa en tidning och hade lite svårt att få fram intressanta nyheter där.
Mm.
Det fanns inte kvar några effektiva indragningsmekanismer och pressen var för första gången verkligt fri. Och en dryg tredjedel av fransmännen, de var läskunniga och tävlan om läsarna, den var intensiv. Vilket också ledde till att ganska tydliga populistiska drag letade sig in ibland de olika tidningarna. Kändast är den tidningsmannen som heter Jean-Paul Marat och hans tidning L'Ami du Peuple, Folkets vän. Det var en hetsk och frän tidning som ständigt manade folket till att ta makten i egna händer. Ni kan, ni vill, ni vågar, kan man väl sammanfatta Marats journalistiska gärning där. Marat kommer återkomma från och till i de här avsnitten. Så att under hela den här perioden som vi pratar om så har vi också pressen som faktiskt spelar en roll.
Kungafamiljen, de hade då 1789 installerats i slottet Tullerierna i Paris. Det slottet finns inte kvar idag eftersom det förstördes under en annan revolution och upplopp då, 1871. Slottet hade i alla fall omkring 400 rum, men sen slottet i Versailles hade tillkommit under 1600-talet så hade ju inte Tullerierna skötts alls, utan slott och trädgård och allt möjligt hade ju förfallit och parken hade blivit något slags tillhåll för prostituerade och sånt där. Så det var ju inte meningen att de skulle bo där, hade de inte tänkt sig, tills den här folkmassan kom ut till Versailles och tvingade dem att bo i Tullerierna. Margareta Bäckman skriver i boken I skuggan av giljotinen att citat, målarfärgen hängde i flagor, många dörrar gick inte att stänga, möblerna var urblekta, i den mån det överhuvudtaget fanns några. Många av rummen var helt obeboeliga. För de närmare 2000 personer som i all hast måste inhysas på slottet ställde man upp sängar i korridorer, kök, biljardrum och till och med i rådsalen. Så nu blir det ett evigt skurande och snickande och fejande här för att göra den här kåken ståndsmässig.
Mm.
Rader av vagnslaster kommer inrullande från Versailles med möbler och porslin och prydnadssaker och viktiga pärlor och annat, kan jag tänka mig. Och familjen lever ju här nu också under bevakning hela tiden från nationalgardet. Och gardet, det leds av Frankrikes starke och mycket populär man på den här tiden som heter Lafayette.
Just det.
Det är en 33-årig general som tidigare varit med i amerikanska frihetskriget.
Nu är det punkten, vem var Lafayette?
Ja, vem var Lafayette? Det är den punkten vi gled in på här nu. Jag vet inte hur lång den blev riktigt, men han hade i alla fall blivit inspirerad från den amerikanska självständighetsförklaringen och han var ju med då och utformade deklarationen om de mänskliga rättigheterna också 1789.
Just det.
Lafayette var alltså en revolutionens man, men han var ju också högaristokratisk för bövelen och förespråkade därför konstitutionell monarki. Man kan ju lugnt säga att han stod på den revolutionära högersidan.
Just det.
För honom var revolutionen färdig nu. Det är klart. Så nu har vi gått i mål med det här, tänkte han. Det gällde bara att se till att inte en massa reaktionära royalister lyckades förstöra revolutionen från en ytterligare högerkant. Men att det skulle gå åt andra hållet, det tror jag inte att han trodde. En person som Lafayette är ju omöjlig inom politiken inom bara ett par år här. Men 1790, då står han på toppen och han har placerat ut sina spioner bland kungafamiljens tjänare. Han har trupper ur nationalgardet som finns överallt i korridorerna och jämt runt omkring och nosar och svassar omkring kungafamiljen och deras medlemmar. Men total överblick har han ändå inte, för slottet är ju fullt av trånga och bortglömda korridorer och det är lönndörrar, bakvägar och allt möjligt.
Så många spioner finns inte?
Nej, de kan inte ha koll på allt det här. Men den person som sprang mest smygande in och ut ur det här slottet kände faktiskt Lafayette till. Och det var en kollega från kriget i Amerika, svensken Axel von Fersen.
Spännande.
Och det är möjligt då att Lafayette lät Fersen hålla på med sina besök hos drottningen som han kände. Eftersom även Lafayette kände till von Fersen. Det är typ den enda förklaringen jag kan komma på, att han bara tänkte att ja, men de där kan väl få träffas om de vill det. Jag känner ju Fersen. Åtminstone så kände ju både Fersen och Lafayette George Washington och var ganska nära honom. Samtidigt som von Fersen var mest intresserad av privata möten med drottningen Marie Antoinette, så var han ju också en varm anhängare av kungen Ludvig XVI.
Precis, och drottningen hade han ju känt under en längre period, men under revolutionen vad det verkar så blir han ju en slags vän till familjen.
Ja.
Och det är inte bara Marie Antoinette som han har kontakt med.
Nej, dock mest intim.
Ska vi säga det? Det där märker man ju att så här, olika författare är olika noggrann med att säga att det finns en påstådd kärleksrelation mellan von Fersen och Marie Antoinette.
Påstådd? Ja, det här kommer nog kanske visa sig lite grann vad man har för uppfattningar kring, men den är påstådd. Det är så himla lamt att säga det. Vadå påstådd? Det är väl uppenbart. Så uppenbart någonting kan bli i efterhand. Egentligen.
Jag kommer ihåg något jubileumsavsnitt vi gjorde då det också var en sån här fråga, vilket avsnitt vill du helst höra i historiepodden? Då var det någon lyssnare som kommenterade att hon ville höra ett avsnitt om Marie Antoinette och Axel von Fersen och ställde frågan om Axel von Fersen, var han så där snygg som jag tror att han var?
Det är jättesvårt att svara på eftersom man inte vet hur snygg hon tror att han var. Men snygg var han väl, antar jag.
Ja, rykte av att vara en historisk hank.
Han var också den svenska kungen Gustav III:s ögon och öron i Paris under den här tiden.
I det närmsta en spion.
Ja.
Informationslämnare, vad man nu vill.
Ja visst. Det kanske man kan säga. Axel von Fersen, hans liv är ju förstås oerhört fängslande och dramatiskt. Så det finns ju massor att säga om honom. Det här, som jag säger nu, det gäller ju förmodligen inte dig. Men det kan hända att det gäller andra. Alltså att man blir så imponerad och golvad av Axel von Fersens hela aura, äventyr och eleganta appearance och allt vad ni vill. Och de här välkända figurerna som han befattar sig med. Att man i romantikens namn på något sätt glömmer bort att han var ganska inskränkt också.
Mm.
Att Gustav III var totalt rabiat och minst sagt militant hatisk mot revolutionärerna, det är inte så otippat. Han tog ju också från 1790 totalt stupgrepp på alla svenska tidningar som hade minsta positiva ord att säga om revolutionen. Mm. Men Fersen är faktiskt inte mycket bättre. Han vill ju återupprätta ancien regim och utan någon som helst förståelse för vare sig den fattiga befolkningen eller borgarna eller för militärer som Lafayette eller någonting sånt där. För honom var ju alla revolutionärer uslingar, verkar det som.
Mm.
Och det är som att i Fersens värld så hade de här hemskingarna bara förstört den rosaskimmande sagan som utspelar sig på slottet med bale och glamour och allting. Och dessutom, så, som sagt, han är ju förälskad i Marie Antoinette, så man får ha lite förståelse för att han gör den här tolkningen då.
Just det, och stöpt i en tid där idealen och det som är coolt är liksom helt frankofilt också.
Mm. Fersen har ju försökt övertala Ludvig den 16 om att ta emot hjälp för att fly och kunna slå tillbaka, vilket han beskriver i ett brev till Gustav den 3. Kungen har inte fått en uppfostran som förberett honom för något sådant. Han har aldrig ens kunnat föreställa sig den belägenhet som han nu befinner sig i. Och han har varken den handlingskraft, den karaktär eller den mod som behövs för att han ska kunna förstå det. Drottningen har allt detta. Det är endast tack vare henne som allt fortfarande fungerar. Men drottningen är inte kungen. Nej, kungaparet till synes accepterar de ju sin nya roll och position. Och lite grann åtminstone så verkar då folkets inställning till dem förändras under början på 1790. När de tar promenader och sådär så kan de höra ett annat hejarop och glad vinkning och lite jubel och sånt där. Och ibland går de på teater och opera. Det här låter väl ändå som att en konstitutionell monarki med en kung som vi har i Sverige som också går på opera och teater, det kan ju fungera. Ja, han får vara kung och allt det här utan att han bestämmer allt.
Mm.
Och det verkar ju som att de finner sig lite grann då. Men det där lär jag vara via att stämningen var inte alltid så god. Men den var ju inte helt kritisk heller, som sagt.
Nej. Nu, jag är ju betydligt bättre påläst på det som hände 1791 också, men där får i alla fall jag en känsla av att den fasad som kungafamiljen visar utåt och hur de verkligen känner kring idén om konstitutionell monarki, där finns en skillnad.
Ja, det är ju en mask de har tagit på sig här förstås. Ja. De är inte ett dugg förtjusta i det här. Under sommaren 1790 så låter Lafayette kungafamiljen åka ut på landet till ett sommarresidens som heter St. Cloud. Och också där finns det förstås hundratals nationalgardister som bevakar dem hela tiden. Men det finns också bakdörrar där som Fersen kan smita in genom. Och hade Lafayette vetat vad som planerades under von Fersens besök så hade han kanske gripit karen direkt.
Mm. Det gjorde han inte.
Nej.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Då kommer vi in på det ödesdigra året 1791 då. Och ja, men om man sätter ner nålen någonstans, 14 april till exempel, då hade drottningen, den så av von Fersen uppskrutna drottningen Marie Antoinette, skickat ett meddelande till Österrikes ambassadör eller minister i Paris, där Österrike uppmanas att ställa soldater redo vid gränsen till Frankrike. Som väl de flesta känner till så var Marie Antoinette från Österrike, och under revolutionen var det dessutom hennes bror som styrde det Habsburgska riket. Det är väl inte så konstigt att man skickar ett litet meddelande till sin bror och ber om hjälp. Det får man tycka vad man vill om. Ett annat sätt att formulera det är väl att om statschefens gemål med dennes välsignelse ber ett annat land att förbereda styrkor mot sitt eget land, då kanske det är landsförräderi man ägnar sig åt.
Det får man väl ändå säga.
I efterhand så är det tydligt att det är ett förräderi som det här handlar om. Men innan flykten blir känd så kommer Ludvig den 16 spela ett ganska intrikat dubbelspel, ha lite olika masker. Båda har ju läst i Claes-Göran Ekervalds bok Frihet, jämlikhet, broderskap, ett försök att förstå den franska revolutionen. Ekervald är ju stocklärd och väldigt duktig på Frankrike. Han skriver medryckande och härligt, men det är ingen torr bara återgivelse av revolutionen, utan det är ju delvis en personligt färgad.
Ja, det får man säga.
Ganska också härlig berättelse. Det är hans sätt att försöka förstå franska revolutionen. Han har där i alla fall översatt ett tal som kungen håller inför nationalförsamlingen. Måtte denna dag då eder monark kommer att förena sig med eder på det mest uppriktiga och innerliga sätt vara ett minnesvärt ögonblick i detta rikes historia. Från och med denna dag bekänner vi oss alla, jag föregår med gott exempel, till en och samma uppfattning, en och samma vilja, nämligen att med tillgivenhet hålla oss till författningen, uppfyllda av en brinnande önskan om fred. Det här är ett tal som river applåder i nationalförsamlingen. Ekervald skriver om ledamoten som gick under öknamnet Tunnan, fritt att gissa varför han kallades Tunnan, som i extas ställer sig upp och bryter sin värja i tu. Och så ropar han: när en kung bryter sönder sin spira, bryter undersåten sin värja. Det är vilken stämning. Kungen, Ludvig den 16, skickar en skrivelse till alla Frankrikes ambassader där han prisar grundlagen, den här grundlagen som nationalförsamlingen har knåpat ihop och som de dyrt och heligt lovade att de skulle göra där när de svor eden i bollhuset. Och han säger att jag har accepterat den här författningen, den här nya given av egen fri vilja. Det skulle kunna ha varit en form av intelligent anpassning som kungen ägnade sig åt där, om han verkligen på riktigt hade gjort det.
Det är Ernst Tygger du syftar på här.
Ja.
Intelligent anpassning. Ja,
det precis. Hade det varit. Men han har inte accepterat någonting där det verkligen spelar någon roll. I själen och i hjärtat. Det han säger inför nationalförsamlingen och det han skriver till ambassaderna, det är inte vad han verkligen menar. Vad han verkligen menar ser man istället i de breven som han låter skicka till de andra hoven. Han är fängslad. Nationalförsamlingen har ingen legitimitet och så vidare.
Det här är ju ungefär som, ja, men han skickar ut ett flaskpostmeddelande typ där det står: hjälp mig!
Ja.
Hjälp! Jag är fånge här! Hallå! Kan någon hjälpa mig?
Verkligen. Han är på en öde ö och går och samlar stenar för att skriva SOS i hopp om att något flygplan ska flyga över och se honom där. Ja. Samtidigt som han inför, jag vet inte vad som skulle vara motsvarigheten till nationalförsamlingen på den här öde ön.
Ja, det är väl en bunt, vad ska man säga, invånare som bor där från början.
Ja, det är en sorts urfolk som han säger, här trivs jag jättebra.
Ja. Ja, men det är ju dubbla ansikten och budskap här.
Ja, så är det. Februari 1791 så hade ju Ludvigs fastrar emigrerat. De beger sig mot Rom där kungens bror, som 30 år senare för övrigt kommer bli fransk kung, sitter och häckar. Och det blev en lång och besvärlig resa där flera olika grupper av nationalgardet försökte stoppa vagnen. Ganska dramatiska scener. Tusentals soldater som omringar vagnen och skriker massa okvädningsord mot tanterna. Men de tar sig trots allt ur landet. Fastrarnas resa är en av de punkter som Ludvig tar upp när han sätter sig ner för att skriva ett öppet brev till alla hans undersåtar, eller alla hans barn, som är det ordet han använder. Och det här brevet ska ju publiceras när familjen har genomfört sin flykt. Där skäller Ludvig på att landet nu befinner sig i fullständig anarki, att nationalförsamlingen är despoter. Men han beklagar sig också i brevet över hur illa han har behandlats. Hur han har stoppats på väg ut i sommarboendet. Hur hans fastrar har fått ett taskigt bemötande. Hur hans familj inte fick bo kvar i Versailles. Och det finns en drag av, liksom, ett drag av personlig förmjukelse utöver de mer konstitutionella hur ska landet regeras inriktade frågorna i Ludvigs bokslut över nationalförsamlingen.
Ja, den här händelsen du nämner med att han inte fick åka ut till sommarstället.
Mm.
Det är ju den 18 april när en arg folkmassa står utanför slottets grindar och vägrar släppa ut kungafamiljens vagn.
Det är inte kul.
Nej, och det är ju en mycket argsint mobb det här också som liksom stoppar landets kung från att åka ut i sommarstugan.
Mm. Och, det ska vara i Paris.
Det värsta är väl också att när Lafayette kommer dit och beordrar nationalgardisterna att skingra massan, så vägrar soldaterna att göra det utan ansluter sig till folkhopen.
Mm.
Och det visar då att Lafayette inte heller har pli på sina egna trupper.
Nej.
Och det är väl efter den här händelsen den 18 april som kungen verkligen bestämmer sig för att de ska försöka fly.
Mm, just det.
Förutom kungens fastrar så hade ju många ur adeln redan flytt, somliga redan 1789, men fram till 1792 så kommer ju ännu fler att emigrera. Mellan 100 och 300 000 adelsmän kommer försvinna från Frankrike. Bonniers världshistoria del 13 skriver så här angående alla de här emigranterna. Den första tiden lämnade de landet helt öppet, ofta pålande i praktfulla vagnar med livréklädda tjänare och med stora penningsummor. Hertigen av Mirepoix, till exempel, kom till Rom med en 500 000 livré i guld och silver. Emigranterna slog sig ner i Turin i norra Italien, i England och framförallt i Koblenz, Mainz och Worms, där prinsarna etablerade sina små hov, organiserade militärstyrkor, hade sina mätresser, alltså älskarinnor, och kämpade med sina kroniska penningproblem. Emigranterna representerade aristokratins spjutspets i kampen mot revolutionen. Om kungen skulle göra som sina fastrar så vore det totalt landsförräderi förstås.
Mm.
Särskilt som man tänker återkomma med utländska trupper.
Ja, det är mycket, men just den grejen, den här fantasin att han ska åka över gränsen, ställa sig längst fram för, som du säger, utländska trupper, rida tillbaka till Paris och befria huvudstaden från den församling som styr landet. Det låter som landsförräderi.
Det låter, och det är vi också. Hade han dragit iväg och satt sig på typ Elba och bott där resten av livet, så hade det kanske varit överkomligt för många.
Ja, det tror jag.
Axel von Fersen fick i alla fall fria händer att organisera det här flyktförsöket. Men han fick ju också då förstås trubblet att försöka finansiera det hela.
Mm.
Hans pappa, Axel von Fersen den äldre, var ju visserligen rik, men pappas pengar kom han inte åt. Istället fick han be en massa kompisar om hjälp. Och då är det en kvinna som heter Anna de Korf som var baronessa och änka till en rysk diplomat som hade arbetat i Stockholm. Hon hjälper till och så stöttar Fersen ekonomiskt. Och hon har också hjälpt honom att beställa en stor vagn, en så kallad berlinare. Och de skulle också använda Anna de Korfs identitet under flykten. Det skulle verka som att det var hon som var på väg hem till Ryssland. Ju.
En sån här berlinare, det är då, som du säger, en stor vagn som dras av 6 hästar, eller hur?
Mm, mm.
Och det är väl ungefär motsvarande att jag du skulle sätta oss i en stor hummer, eller...
Ja, och du...
Vi... Ja, men alltså, om vi ska fly landet då, att, eller att vi sätter oss i en röd dubbeldäckare, eller ja, någonting. Ja. Det är ett väl tilltaget fordon här.
Det syns, ja.
Ja.
Det finns plats för 6 personer inuti och 3 personer ovanpå. Det är ju inte bara kungen och drottningen som ska försvinna heller. De har ju 2 barn också.
Ja.
Och sen, det hade kommit en massa omständigheter här som ställer till.
Det är en hel del bagage som ska med.
Ja, det viktigaste är att förflytta sig egentligen snabbt från punkt A till punkt B som är på andra sidan gränsen.
Ja.
Men förberedelserna som sagt inför den här flykten tyder ju på ganska mycket på allas svårighet att tänka småskaligt.
Ja. Det här är ju inte en person och en familj som har övat sig så mycket att tänka småskaligt.
Nej, det kan man verkligen inte anklaga dem för. Och livet har ju levt i extravagans, grandiosa, allting extra plus. Och då gör allting bara simpelt. Det är svårt. Drottningen har ju synpunkter, va? På hur vagnens utseende och innehåll ska vara till exempel.
Ja.
Hon har ju inte så mycket annat att tänka på heller, får vi komma ihåg en sånt. Hon blir helt upptagen av att tänka på och arrangera den här flykten. Och hon träffar färsen minst 2 gånger i veckan där de bland annat diskuterar det här. Kanske med en cigg i varsin hand. Bäckman, hon skriver så här. Anna de Korf medförde tygprover som Marie Antoinette hade lämnat till henne. Vagnsdynorna, väggar och tak skulle vara klädda med vit sammet. Kuddarna skulle sys av vitt och grönt siden. Det skulle finnas sidengardiner för alla fönster förutom nedfällbara lädergardiner. Vidare skulle vagnen innehålla 2 spisar, förvaringsutrymme för 10-tal vinflaskor, bröd och andra förnödenheter under ena sätet. Under det andra bland annat 2 pottor av förnissat läder. Vagnskarossen skulle målas i en buteljgrön färg, hjulekarna i citrongult och suffletten skulle vara av svart läder.
Det låter elegant.
Ja, det är det ju. Drottningens kammarjungfru, Jeanne Campan, som var införstådd med de här planerna, hon var ganska orolig. Hon tyckte då att det här var väldigt svulstiga planer där.
Mm.
Risk att upptäckas, va? Själv blev hon skickad att köpa kläder till den här resan och skriver i sina memoarer: jag tyckte att en del av detta var onödigt och till och med farligt, och jag påpekade för henne att drottningen av Frankrike skulle hitta skjortor och klänningar överallt. Mina påpekanden var förgäves. Hon ville i Bryssel ha en fullständig utstyrsel, både för sig själv och barnen. Jag fick gå ut ensam och nästan förklädd för att inhandla och iordningställa dessa utstyrslar. Jag beställde 6 skjortor i en underklädesbutik, 6 i en annan, klänningar, kamkoftor och så vidare. Ja, så att det är mycket här som ska, det är inte bara att dyka upp i någon säckväv här, utan man ska ju ha eleganta utstyrslar när man väl ramlar in här i Bryssel som de tänkte åka till bland annat.
Ja, för planen är väl det att de ska bege sig västerut från Paris, göra någon slags gir mot öst, och sen när man närmar sig Verdun ska man svänga norrut och sikta rakt mot Luxemburg.
Mm.
Så att det är åt det hållet sen vidare till Bryssel och så som den här skutan ska gå.
Ja, precis. Jag vill också få med att det är viktigt att ha med sig en manikyrutrustning i silver och en komplett teservis där i vagnen. Plus en gigantisk, enorm resenecessär. Alltså en stor möbel i mahogny med silverhandfat och allt. Jag antar att den här låg på taket av vagnen.
Alltså det otroliga är ju inte att den här flykten misslyckas. Det otroliga är hur nära de är att faktiskt lyckas.
Ja, ska vi vara ärliga så är det ju så. Baronessan de Korf hade ju då ordnat med dubbla pass, dels de som kungafamiljen skulle ha, och sen gick hon tillbaka till ryska ambassaden efter en vecka och sa att hon behövde nya eftersom hon hade råkat elda upp de gamla.
Vilken otur.
Hon behövde ha till sig själv också.
Ja.
En annan viktig aspekt av flykten är att längs flyktvägen så ska ju kungatrogna trupper möta upp och eskortera dem mellan olika orter.
723 soldater ska posteras utspridda över 7 olika hållplatser. Och när man anlände till gränsen skulle man mötas upp av 15 000 österrikiska soldater. Det är då den här hären som under Ludvigs ledning ska marschera till Paris och sätta punkt för revolutionen och det här absurda experimentet i hans ögon.
Vi har en general, Louis de Boille, som är den som ansvarar för de här trupperna.
Mm.
Fersen fungerar som mellanhand mellan honom och kungaparet. Men kungen skjuter upp datumet för flykten ett antal gånger.
Mm.
Först är den fastställd till den 6 juni, men så skjuter han uppåt, och det kan jag ha viss förståelse för han kommer ju få sitt apanage på 2 miljoner franc om några dagar, och då är det ju dumt
att
dra innan det liksom.
Att nästan 1000 franska soldater skulle behöva posteras längs med vägen till Luxemburg behövde ju såklart förklaras också. Så då var den officiella förklaringen att det skulle komma en stor värdetransport som man behövde övervaka. Men som med många andra konspirationer som involverar väldigt många människor så går det liksom inte hålla allt hemligt. Och varje person som blir del av konspirationen gör det svårare att hålla informationen förseglad. Ekervald skriver i sin bok om hur skvallret gick på stan. Om hur Marat malde på i sina tidningar om att det kommer bergis en flykt från kungafamiljen. Så väldigt många visste eller starkt misstänkte att flykten skulle ske, men det man inte visste var ju när. I de här passen, förutom baronessan, så var det då 2 barn, en kammarjungfru, en betjänt och 3 drängar som hade skrivits in i det här passet. Och gänget då, det här finns lite olika varianter av vem som skulle ikläda sig vilken roll, men som jag har förstått det så var baronessan drottningen, jungfrun var i själva verket kungens syster, barnen, de är barnen, kronprinsen och prinsessan, betjänten är kungen själv och de 3 drängarna var utvalda livvakter som skulle med på tåget.
Färsen ska ju då se till att kungafamiljen tar sig ut ur de välbevakade tullerierna och sen transporterar dem på en droska till stans utkant där den här stora berlinaren finns. Den här flyktplanen är ju, ja, det finns ju ett detaljerat tidsschema som måste följas. Och trupperna som ska eskortera kungafamiljen, de infinner sig på sina positioner vid vissa tider. Så här, det finns inte utrymme för allt för stora fördröjningar i beräkningarna. Och det här är ett problem när man har att göra med människor som är vana vid att alla väntar på dem. Kungen blir ganska förlöjligad av Karl-Göran Ekervald i hans bok här, Frihet, jämlikhet, broderskap. Kungen var ju säkert ungefär lika tafatt och självupptagen som Ekervald beskriver det. Men man har fått lite respekt och förståelse för... Alltså det är inte lätt att resa med en hel familj. Även om man bara packar en tredjedel av det som de släpar med sig, så är det ju mycket som ska med när en barnfamilj ska ut på vägarna.
Jag tror inte att det var barnen som var det stora problemet.
Nej, det var ju inte.
Alltså, Ludvig hade problem med att borsta tänderna på ungarna. Nej, och så, åh nej, nu har någon glömt kaninen. Nu måste vi vända tillbaka.
Kanske inte. Men det är ändå mycket skit som ska med. Alltså. Det är ju, ja, man har viss förståelse för att det kan ske fördröjningar. Von Fersen hade också packat matsäck inför utflykten. Han hade förmodligen inte lagat den själv, men på menyn i vagnen så stod något som liknade, vad heter det, böff?
Böff bourguignon.
Ja, just det. Det är väldigt gott där, va?
Ja, köttgryta kokat i rödvin. Det är mustigt. Det är ju inte några ostmackor som von Fersen har stått och brett här.
Nej.
Packat ett päron och en festis.
Dessutom så har han också packat med någon flaska champagne och 5 flaskor fint källvatten ska med.
De hade ju 10 på av rödvin i vagnen också så.
Ja, men ibland faller andan på. När han då innan avresan kontrollerar sina pistoler så råkar han som i någon slags pilsnerfilm skjuta av ett skott som håller på att träffa någon bredvid. Det är ganska spexigt. Sen är det då 3 livvakter som är särskilt betrodda som ska följa med på resan. De hade kommit till tullerierna med färsen via en lundag på kvällen ju. Den 20 juni befinner vi oss på. Klockan är 21 på kvällen. Färsen, han är förklädd till en hyrkusk med svart rock och brun peruk. Och han åker med droska här mot slottet. Och efter kvällsmaten så går drottningen in till sina barns sovrum och väcker dem och klär på dem. Det verkar som att Marie Antoinette har lockat den 6 år gamle sonen att... följa med genom att säga att vi ska åka någonstans där det är många soldater, förstår du. Och då ville kronprinsen ta på sig stövlar och sabel och sånt där. Istället så får han en klänning på sig då. För passen är utställda till 2 döttrar.
Just det.
Det här gjorde att han trodde att det var någon form av teater tydligen. Klockan 11 på kvällen så kommer drottningen, barnens guvernant och barnen och en av livvakterna ut till färsen som sitter och väntar nervöst. Färsen hade ju då försökt och så gott han kunde framstå som en simpel hyrkusk och gått runt där och erbjudit snus till folk. Men när han har blivit tilltalad så har han ju bara mumlat saker och ting. För han, det fanns ju en risk att han skulle låta alldeles för förfinad för att vara en sån där kusk. Så han spelar teater med här.
Nej, han har inget lätt uppdrag.
Färsens framtoning här påminner lite grann förresten om en omvänd sminkad gris.
Mm-hmm.
Man brukar ju säga att man försöker sminka en gris.
Just det.
Men här blir det mer som en nedskitad påfågel kanske.
Ja, jag fattar. Jag tänkte på den här scenen från komediserien 30 Rock. Där Steve Buscemi, den amerikanska skådespelaren, han ser ju väldigt gammal och härjad ut. Han är privatdetektiv och ska infiltrera en amerikansk high school. Mm. Så tar han på sig en keps bak och fram och en t-shirt där det står Music Band på hans skateboard. Och säger, how do you do fellow kids?
Liksom. Och då blir han
då
smälter in.
Ingen märker någonting.
Ja, jag vet inte det. Efter att barnen har blivit lämnade där så smyger drottningen tillbaka in igen. Och det beror på att hon måste ju närvara vid sängläggningen. Eftersom de alltid får hjälp att klä av sig och bli omstoppade och sådär, kungen och drottningen. Så fort det där var klart så smyger de upp då sängen för att ta sig ut. Beckman skriver...
Man måste väl vänta också tills liksom slottet har börjat somna och så. Att man inte... Ja. Att nu är det tyst ute, nu kan man ge sig iväg.
Ja, någorlunda i alla fall. Margareta Beckman skriver... Medan betjänten gjorde sig redo att fälla upp sin tältsäng smög kungen upp ur sängen och in i kronprinsens sovrum varifrån han tog lönntrappan ner till drottningens kabinett där hans resedräkt, en alldaglig grå kostym och en buteljgrön långrock låg ihopvikta på en stol. Han kompletterade förklädnaden med en enkel grå peruk och satte slutligen en rundkullig hatt på huvudet. När kungen väl har kommit ut till droskan här, då är alla på plats, utom drottningen.
Mm, var är hon?
Var är drottningen? Ja, hon är försenad för hon behövde gömma sig och vänta på att Lafayette och hans folk skulle försvinna, som du sa. Men när hon väl kommer ut, då är klockan 12:15 på natten och de är redan en timme försenade.
Mm.
Sen kör färsen runt med den här droskan ett tag för att hitta den här platsen där berlinaren står. Och det tar också tid att försena dem ännu mer. Sen kör färsen familjen i den här stora vagnen mot samhället Bondy. Där de ska byta hästar och färsen ska avvika.
Just det. Låg utanför Paris på den tiden. Idag är det ju närmast en central Parisförort.
Mm. Kungen ville ju inte att han skulle följa med. Om de blev gripna så kunde han ju inte rädda honom då, hävdade han. Det kan också vara lite jobbigt att ha med från färsen generellt eftersom han förmodligen visste då vad han var, vad hans egenskaper hela lite grann var.
Mm. Samtidigt som von Fersen var väl en trygg hamn i ett land som hade vänt sig mot honom.
Verkligen. Innan han lämnar dem så utbyter ju ett kramkalas där mellan alla inblandade. Och han hoppar upp på en häst och ropar på håll när berlinaren drar iväg. Adjö, madame Kolf!
Ja.
Det är ju något.
Ja, det är vackert, det är det ju.
Och sen sätter han iväg mot gränsen och är framme i Belgien den 22 juni. Men vid det här laget har det ju hänt andra grejer. Kungafamiljens flykt är alltså försenad 2 timmar. Men vagnen rullar vidare österut. Du sa att de inte hade fått några ostmackor av von Fersen. Men det hade de ju faktiskt, någon form av baguette-liknande grej. Det här är ju...
Men det är Frankrike trots allt.
Exakt, det är mycket bröd. Du... konstaterar i något av de här 1789-avsnitten att fransmän satte i sig över 1 kilo bröd om dagen.
Mm.
Jag vet inte om det gällde kungafamiljen också, men åtminstone frukostmackor bör de äta där runt 7-8 på morgonen. Och klockan 8 så tittar ju faktiskt då kungen på klockan och säger: jag skulle tro att Lafayette är ganska förvånad vid det här laget.
Ja.
Och det var nog
tappat hakan.
Ja, för i Tullerien har man då chockat konstaterat på morgonen att ingen av kungligheterna ligger i sina sängar.
Åh nej.
Och då slås det larm och klockorna dånar i kyrktornen. Lafayette, han avbryter sina morgonrutiner springer ut med tandborsten i munnen, tänker man sig. Och det löddrar och har sig och störtar iväg till slottet där en arg folkhop redan har samlats och vrålar arga slagord mot kungafamiljen. Nu går det fort. Klockan 9 samlas då nationalförsamlingen och tar beslut snabbt och hastigt om att kungen ska arresteras, och så skickar man iväg budbärare åt massor med olika håll som man tänker sig att de kanske har försvunnit åt. Den här flyktens försening kommer ju ställa till det, eftersom ingen möter kungafamiljen vid de här posteringarna som de dyker upp vid. Och det här förvånar ju kungen.
Ja, verkligen. För den här förseningen som man hade till att börja med på 2 timmar, den har man ju inte tagit igen, utan till och med förvärrats när den här stora berlinaren har krånglat under vägen. Så när man kom till första posteringen där man skulle mötas upp av 40 soldater, en greve som skulle ansvara för de här soldaterna och drottningens frisör som ju hade alla hennes smycken.
Just det.
Ja. Då fanns det ingen där.
Varför?
Det fanns noll och ingen som väntade på kungafamiljen. För vid 12 så hade den här välkomstkommitté helt planenligt ställt sig och väntat. Klockan 2 var familjen beräknad att ankomma, så de var där i god tid före. Klockan hade hunnit bli 6 när familjen väl kom fram. Och då fanns ingen längre kvar. Jaha, det blev väl ingenting, hade man tänkt för sig själv. Och inte nog med det, den här greven som förde befäl hade skickat frisören av alla människor till nästa postering för att informera om att det verkar inte ha blivit någonting. Den här flyktplanen har väl skjutits fram som många gånger tidigare. Så han har alltså skapat en sån här manuell kedjeringning som man höll på med när man spelade fotboll på 90-talet och det skulle vara extra träning. Den träning var inställd att alla i laget hade en annan person att ringa till.
Just det.
Du ringer Jonathan, Jonathan ringer Micke och så vidare. Mm. Nu frisören red till första stoppet som, jaha, okej, då går vi hem, och så red man vidare till nästa stopp. Och 723 soldater skickades hem. Allt det här är begripligt såklart. Man famlar i blindo, man har inga mobiltelefoner eller ens en telegraf att vända sig till. Men som Ekervald poängterar borde trots allt någon ha dröjt sig kvar ifall kungen dök upp för att informera kungen om att inga soldater väntade på honom längs vägen.
Nu hade ju kungen varit med själv att utforma det här tidsschemat, så man kan ju tänka sig att han skulle ha försökt hålla det.
Ja, det är en sak att sitta där med, man hade väl inget Excel-dokument på den tiden, men han skrev säkert tiderna i tydliga kolumner, prydliga siffror och så. Men när du aldrig i ditt liv har varit bekymrad och störd av en klocka. Du hörde ju själv Herman Lindqvist berätta om hur vår kungs morgonhumör påverkar när man sätter möten och så i slottet. Ludvig den 16 var ju klockan. Ludvig den 14 må ha varit solen som gick upp och ner, men Ludvig den 16 var klockan som bestämde när nationalförsamlingen skulle träffa honom. Alltså, han kan inte hålla tider, det går inte. Det är ett nytt koncept för honom.
Klockan 8 i alla fall på kvällen den 21 juni, då kommer vagnen efter 25 mils resa till
Saint-Menold, tror jag.
Ja, tack.
Det ligger mellan Reims och Metz.
Då har vi en postmästare i den här stan som heter Jean Durie.
Mm.
Han noterar den här vagnen med den enorma packningen. Och olika uppgifter finns då om det var han som noterade en kvinna i vagnen som han tyckte såg ut som drottningen, eller om han blev upplyst om den här flykten av en budbärare i efterhand.
Just det.
Han hade hur som helst tjänstgjort i ett regemente tidigare som gjorde att han hade fått möjlighet att se drottningen många gånger, så han kan ha känt igen henne. Den här vagnen rullar vidare mot nästa stad som heter Clermont.
Mm.
Och där skulle 140 ryttare invänta kungafamiljen. De syntes inte heller till då, följaktligen.
Nej.
Samtidigt har den här postmästaren Durie, kanske upplyst av en budbärare, alltså sökt upp borgmästaren i stan och sagt att nu är det något i görningen här. Och man slår larm i kyrklockorna och jakten börjar. Klockan 11:30 på kvällen kommer kungens vagn till staden Varenne.
Just det.
Där inte heller några tupper syns till.
Vi ska ha 60 husarer som väntar på oss här. Ingenting. Inte en själ står där och väntar. Nu är de 8 mil från gränsen. Mm. I ett dygn har de varit på resande fot. Och även om nästan ingenting har gått som planerat så är man inte 100 000 mil från att faktiskt lyckas med projektet. Mer eller mindre på egen hand här också.
Ja, med hjälp av en svensk adelsman.
Ja, precis. Som det fungerat så har man ju med jämna mellanrum bytt hästar och kuskar såklart. Det kan ju inte vara samma 6 hästar som drar det här jätteekipaget i ett dygns tid. Och de här kuskarna är ju alltså inte nödvändigtvis lojala mot kungaparet, utan man lejer ju människor att köra mellan punkt A och B och sen mellan punkt B och C och så vidare. Det är så det har funkat. Och nu är ju kungafamiljen, de har känslan av att det är någonting lurt på G här. Så de ber ju kuskarna att åka in på sidovägar, vilket kuskarna vägrar göra. Vagnen är för stor, hästarna är för många, tiden rinner iväg och det är vägen in i Varenne som gäller. Det är den som är öppen, det är den kuskarna går med på att rida.
Det är som om du och jag skulle ta den här stora röda dubbeldäckaren och börja köra in i gränderna i Gamla stan och bara, vi måste ta en omväg här.
Precis, och då skulle vår busschaufför säga, det gör jag inte. Jag håller mig på E4-an.
Ja. Den här Drouet har ju då också tagit sig till Varenne och letar nu efter stans borgmästare. Men han var inte i stan, utan det var en handlare som hette Sos.
Just det, han är ju vice borgmästare.
Som vikarierade som det är, ja. Och han bestämde då att man skulle väcka hela stan med klockringning, ungefär 1500 invånare är det.
Jag tycker om berättelsen när han först kommer till Varenne och han störtar in på värdshuset och frågar föreståndaren, är ni patriot? Och då ska, som det berättas, hela värdshuset ha ställt sig upp och ropat, oui!
Ja.
Och då, jag behöver prata med högsta hönset, snabbt ska det gå också.
Den här vikarierande borgmästaren, Sass, eller hur det uttalas, han går fram till vagnen efter att man har barrikaderat en bro och stoppat vagnen för att åka över den. Och så lyser han in i den med sin lykta sådär filmiskt.
Mm.
Och så kräver han att få se resenärernas pass, för nu ska vi undersöka dem och ni får gott följa med här in i min butik i lugn och ro. Och då har det samlats en folkhop runt omkring här som skriker och är arga, och familjen förs in i den här affären upp på övervåningen.
Han tittar ju på passet i vagnen och lägger märke till att här har vi ju ingen representant för nationalförsamlingen som har skrivit under de här. Det var märkligt. Mitt härskap får minsann följa mig in här så kan vi utreda vad det är som ligger bakom hela den här soppan egentligen.
Mm. Det är barnens guvernant, Madame Tuchel, som bland annat har uppgett hur det här gick till.
Mm.
Och hon säger då att på övervåningen i det här huset fanns det 2 rum och i det ena placerade hon direkt och barnen i en säng som somnade direkt. Klockan är ju nästan midnatt.
De är trötta, ja. Det fattar man.
Under tiden så inspekterar man då de här passen ännu mer, och det är nu då den här spektakulära scenen inträffar som... Jag vet inte.
Du tror ju inte helt på det här. Eller ja, din magkänsla ifrågasätter
jag kan ju vara påverkad också av en dokumentär.
En scen i BBC, Världens historia.
Ja, där elever då har påtalat att det är helt orimligt att man ska kunna se på ett mynt där han håller upp då framför kungens ansikte. Det är ju kungen på myntet och det där karln ser ut som kungen. Och då har jag kanske tänkt att de har ju rätt här, det är inte så himla lätt och det är inte som ett foto direkt. Men det kan ha varit en sedel också som yeah. man höll upp, om det nu hjälper.
Men de är ju misstänksamma till att börja med. Här kommer ett konstigt ekipage med ett pass som ingen i nationalförsamlingen har skrivit under.
Mm.
Och allting med det här gör ju att varningslamporna blinkar. Det är ju därför de här vanliga borgarna ute i franska småstäder faktiskt barskar upp sig så mycket att man ber det man misstänker är kungen och drottningen att följa med upp på övervåningen i en butik för att liksom förhöra dem.
Ja.
Dråpslaget för kungens och drottningens flykt blir när man låter hämta stadens domare. Därför att Varens domare har sett kungen många gånger i Paris när han har tjänstgjort där, och han är den som alla litar på för att säkert identifiera honom. Och scenen är ju den att så snart som domaren kliver in i rummet så faller han ner på knä i en bugning och ett goddag, ers majestät. Mm-hmm. Det är det sämsta en royalist skulle kunna göra i det ögonblicket. Men det är också det enda en sann royalist i Frankrike 1791 skulle kunna göra i det ögonblicket.
Mm.
De är fast, de erkänner och en intensiv förhandling inleds nu. För ute på gatorna så är det tydligt vad folk vill. Till Paris! Ropar de i kör. Och hela tiden så fylls det på med mer och mer människor. Staden som kanske huserar 1500 personer vanligtvis, nu finns det nästan 10 000 på gatorna enligt vissa källor. Och den greve som borde ha väntat på kungen vid det första stoppet, han har ju ridit efter och anländer till Varennes nu. Och först har han misslyckats i sina försök att få soldater att befria kungen. Det skulle kunna gå militärt, men soldaterna är inte sugna på det. Det är för mycket som står på spel, det är för många människor som omringar det här, den här butiken också. Men sen så får greven träffa kungen och personligen försöker han övertala honom att sätta sig på en hästrygg tillsammans med honom och ensam rida mot gränsen. Men det vill inte kungen göra, han vill inte lämna familjen bakom sig på det sättet. Slutligen så nås man ju av nationalförsamlingens meddelande om att kungen är suspenderad, avstängd och ska skickas tillbaka till Paris. Men än så har Ludvig några S kvar i rockärmen. Om han bara gör allt så långsamt som möjligt så finns det ju fortfarande en chans att officerare med soldater ska komma och dyka upp och rädda honom. Framförallt så hoppas han på den här general Bully. Det tar enormt lång tid för kungen att äta sin frukost. Det är gaffeln går i slow motion till munnen. Och sen så låtsasover han också.
Ja, det gjorde han ju ibland annars med när han behövde betänka sig till saker och ting.
Ja, när ministrarna pressade honom, skriver Ekevald, så var det vanligt att han bara slöt ögonen och låtsades sova en stund.
Kungen sover, vi måste avvakta och avbryta allting.
Det här är ju en person som är van att ganska mycket anpassas efter honom. Och nu försöker han bäst han kan att även den här situationen ska anpassas efter honom. Till sist kommer ju också general Bully med 300 husarer, men inför den väldiga folkmassan så vänder han modigt på klacken, kastar tappert kappan i vindens riktning, ändrar sig rakryggat och rider i spårsträck över gränsen till Luxemburg.
Ja, vad skulle han ha gjort? Skulle han börja skjuta på folket?
Nej, såklart inte. Det förestår jag inte. Men den här drömmen som kungen hade om att det skulle komma officerare och soldater och rädda honom ur det här mycket besvärliga läget, den var ju naiv.
Klockan 6 ungefär på morgonen så går det inte att skjuta på det här mer. Nu ska man tillbaka till Paris och det är 6000 nationalgardister som har dykt upp som ska eskortera kungafamiljen tillbaka. Och det där blir ju en riktig skräckfärd tillbaka till huvudstaden då. Bland annat så var det väldigt varmt och det är damm som yr in i vagnen och i varje liten by så har en massa arga människor samlats som skäller ut kungafamiljen.
Varenda borgmästare på vägen hem tar ju chansen att stanna vagnen och fördöma, hålla riktiga så här smädestal över kungafamiljen.
Mm. Bäckman skriver så här: gång på gång tvingades berlinaren att stanna medan folk hoppade upp på vagnen och skrek den ena skymfen värre än den andra. När Marie Antoinette försökte dra ner lädergardinerna slets de bort och berusade kvinnor, de var de värsta, stack in huvudena genom vagnsfönstren, spottade på drottningen och drog henne i håret. I Epernay, dit de anlände på eftermiddagen, gjorde man uppehåll för middag på Hotel de Rohan. När de kungliga steg ur vagnen höll de nästan på att bli ihjälklämda. Liar och högafflar svingades hotfullt mot dem och Marie Antoinettes klänning slet sönder. Kronprinsen räddades av en ung officer som bar in honom i huset på sina axlar. Han berättar att hans kinder vättes av kronprinsens tårar.
En av de mer dramatiska skeendena är ju i Saint-Menold där ekipaget stannar för att lyssna på ännu ett sånt här okynnestal över hur dumma de var. Då kommer ju greve Dampierre ridande. Han var ju den lokala slottsherren och har nåtts av informationen om att kungen är på besök. Skit i omständigheterna, när kungen kommer ska hans vasall uppvakta honom. Och Dampierre, han rider ju in i folkmassan och det är modigt och det är dumt och greven lynchas på plats.
Ja.
Så det är ju verkligen en omvänd Eriksgata det här.
En bit före Paris så kommer det då 3 representanter från nationalförsamlingen och möter upp och reser med familjen i vagnen resten av vägen tillbaka till Paris. Och när vagnen äntligen då kommer in på gårdsplanen framför tullerierna så står det ytterligare 6 representanter från nationalförsamlingen på trappan. Och en ilsken svärm av människor kastar sig mot vagnen här också. Men när ordningen väl är återställd så går kungen sakta ut ur vagnen och hjälper sedan drottningen ner. Och efter det så går han raka spåret förbi de här representanterna upp för trappan utan ett ord och stövlar in på sitt rum. Jaha, då var jag tillbaka här då, tänker han. Och Lafayette är där också och vill ha förklaringar och så. Och drottningen, hon vill ha sitt smyckeskrin. Och ber då Lafayette gå och hämta det i vagnen som han var någon slags betjänt. Han vägrar, varpå hon lägger nycklarna till vagnen på hans hatt. Och när Lafayette vägrar, trots att drottningen har försökt förminska honom på det här sättet, så säger hon: "Nåja, det finns väl någon som är mindre finkänslig än ni?" Och så kanske man kan uttrycka saken. Det fanns ganska många som var betydligt mindre finkänsliga i Paris angående kungafamiljens välmående än Lafayette.
Ja, det var, fanns det. Ekervald skriver: "Hela den här historien om kungens flykt visar verkligen hur verklighetsfrämmande familjen bedömer sin situation. Vilken bizarr idé att flykten ska företas i en sån här gigantisk vagn, dragen av 6 hästar och lastad med bagage som det tagit dagar att ordna och packa. Den enväldiga kungamakten och ståndssamhällets själva inneboende logik hade slutligen gjort så att Frankrike, då Europas största ekonomi, hade blivit konkursmässiga. Nästan allt som hade skett de senaste åren skulle på ett eller annat sätt kunnat undvikas om det fanns minsta lilla kompromissvilja hos kungen. Men bygget i sig själv låter sig inte monteras ner. Inte ens för att snabbt ta till flykt och ta sig över gränsen." Och en sista grej som jag tänkte på är att man kan fråga sig, spelar flykten någon roll? För Gunnar Arteus i sin bok, han skriver ju det att flykten är förvisso spektakulär, men han tillskriver den inget egentligt historiskt värde eftersom republiken säkert på ett eller annat sätt hade tillkommit ändå.
Med all respekt för farbror-professorn här så tycker jag att den har väldigt stor betydelse och det verkar alla andra källor man har tittat i också tycka. Det här påverkar ju, som vi kommer komma till i nästa avsnitt, en rad olika politiker som nu kräver republik helt enkelt. Att man ska avsätta kungen och att man ska vidare hela ett varv till och så. Så att det eldar ju på det hela.
Och det är den sämsta passningen de moderata krafterna inom revolutionen skulle kunna få. Ja. Alltså de som faktiskt slogs för att vi ska ha kvar en kungamakt och så. Nu har vi en kungafamilj som helt uppenbart är förrädare. Men jag tänkte också bara säga det här innan vi säger tack för idag, att nationalförsamlingen och de här som har ridit ut och mött dem, de har ju haft det här problemet som fick mig att tänka på de amerikanska republikaner som efter stormningen av Kapitolium ville mena att det i själva verket var den autonoma vänstern utklädda till patrioter som hade stormat Kapitolium. Nämligen att nationalförsamlingen, de enas ju där om att den officiella berättelsen måste bli att kungafamiljen hade kidnappats av adelsmän som till varje pris ville stoppa revolutionen. Så kungafamiljen själva hade inte gjort sig skyldiga till någonting. De var oskyldiga offer. Den här nödlögnen menar David Andress i sin bok The Terror. En jättebra bok. Andress är brittisk historiker i Newcastle, tror jag, som jag har läst. Han menar att det var den enda framkomliga vägen. Om man öppet erkänt kungafamiljens svek så hade man inför landets befolkning gjort det omöjligt för statschefen, nyckelpersonen i den kommande konstitutionen, att sitta kvar. Majoriteten i nationalförsamlingen ville ju ha en kung där.
Mm.
Det här är den kungen vi har.
Ja.
Och det är där vi är när första avsnittet om skräckväldet börjar ta slut.
Och med det sagt så är vi ju inte inne i skräckväldet än.
Nej, inte på långa vägar egentligen. Ja, vi närmar oss ju. Men
ja. Vår rubrik på de här avsnitten är ju lite märklig på sätt och vis, men så blir det nu här. Det leder fram till skräckväldet, va?
Ja, precis. Alltså, vi behöver ju republiken. Och för republiken så behöver vi kungafamiljens flykt.
Exakt. Och nu har vi redogjort för denna.
Det har vi. Tack så mycket, Daniel Hermansson och alla lyssnare. Jag kan informera om att jag fortfarande inte har sett någon fasan. Men det är mest på eftermiddag- och kvällsinspelningarna du brukar se Byron. Så jag håller ögonen öppna. Nu ska jag och Daniel gå och äta lite lunch. Sen ska vi fortsätta prata om Frankrike i revolutionstid.
Tack för att ni har lyssnat. Vi får höra oss igen nästa vecka.
Hej!
Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.